Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Är du igång?
Jajamensan.
Jag med! Hej och välkommen till Eventet på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och det här är en podcast om hemberedskap. Med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Ja, alltså det är bra. Det är länge sedan jag har varit så sugen på att odla som jag är i år faktiskt.
Åh, kul.
Ja, jag är superladdad. Ja, jag är igång och... Men det är just det här liksom att få fram fina livsmedel och kunna äta ordentligt i sommar alltså. Göra... Ja, det, min hustru då lagar så himla god mat till mig.
Ja.
Nej, men jag är jättesugen på det där. Och sen att jag hoppas ju att vi ska få möjlighet här. Det ser så ut på den äldre tacka nu då som blev dräktig tidigare med den gamla baggen.
Ja.
Att djuren börjar växa på henne och så vidare nu. Så att det är väl inte jättemånga veckor bort då. Så att vi får möjlighet att börja det här med att mjölka. I alla fall börja utforska det här med mejeri, med fårmjölk och sånt där. Göra yoghurt och ost och sånt. Det ska bli... det blir spännande.
Gud vad spännande. Ja. Man blir ju peppad den här tiden på året. Man bor som vi gör.
Ja.
Det är som att man får igen för de här månaderna in i ubåten.
Ja.
Det är så annorlunda, man kommer hem från skolan och det är ljust och barnen vill vara ute och leka och, alltså det är som att livet återvänder mycket, känner man ju.
Ja, jag har, det är väl lite grann eller väldigt mycket den här känslan här om vi fick ju 60 cm snö i slutet på oktober. Du vet när jag skulle iväg på första turnén till Öland och Småland där månadsskiftet oktober-november, så den där punkteringsreservtimmen som jag har när jag åker iväg längre sträckor, den rök innan jag kom ut genom grindarna, va? Men det var ju inte bara det, jag var ju borta en hel vecka också och sen försvann aldrig snön. Så att vi kan väl säga så här, det som göms i snö kommer fram i tö.
Ja.
Jag tror aldrig jag har varit så stökigt där någon gång i hela mitt liv faktiskt.
Vad härligt. Ja. Alltså nu har du det att titta på i alla fall.
Ja, jag sitter och tittar på det genom fönstret här nu. Det hade varit det är fina soldagar nu, men jag avslutar ju den där beredskapsskolan som är akut och sen är det ju ny turné nu då.
Oj.
Så att
det har gått väldigt trögt för mig med odlingarna i år. Kanske av förklarliga skäl får man väl säga, men lite också bara liksom prokrastinering och lathet. Det har varit som, eftersom det brann här hos oss, så har vi väldigt dåligt med förråd nu för tiden. Från att ha haft väldigt bra med förråd har vi nu väldigt dåligt med förråd. Så det är som att vår verkstad där jag driver upp planter är så belamrad med saker, eller har varit det. Så har det varit svårt att det är liksom... Det har inte bara varit så, utan det först har det varit man måste röja, göra i ordning och sen kan man så.
Mm.
Och då har det blivit som oöverstigligt nästan för mig. Jag har inte fått arslet ur. Alltså som en riktig så här depressions... Du vet hur det kan vara.
Ja, men alltså i ärlighetens namn kan man nog säga så att när det händer såna här grejer som ni har råkat ut för nu då... Även om det inte var det allvarligaste med att, det var inte djur eller människor som kom till skada och sådär. Så är det ju ändå omtumlande med alla grejer och minnen och allting sånt där. Så att Nej, men det blir nog någon form av depression i det där och komma vidare också, skulle jag säga.
Det.
Ja, det är det nog. Men jag skulle bara säga så här också, när du säger så då, nu är vi ju på väg mot mitten på mars.
Mm.
Du vet att det är absolut inte för sent att så chili och paprika och aubergine och sånt nu heller, va?
Det är bara, det inte?
Nej, det är bara att det blir lite senare. Så att,
det är klart, ja. Ja. Alltså, det brukar alltid vara, plantorna brukar alltid stå mycket längre än man tror. Det brukar stå hela oktober ut, de här plantorna. Så att jag har ju så lång säsong här, så jag borde verkligen kunna så.
Du vet, om inte du kan så nu, då kan ju inte jag odla överhuvudtaget, höll jag på att säga.
Men i alla fall, det jag skulle säga var bara att nu har jag liksom röjt. Jag har gjort i ordning, jag har ställt i ordning alla krukor. Det är otrolig ordning i min odlingshörna i verkstaden.
Ja, men vad bra.
Det gjorde jag lördags. Mm. Och så skulle jag så igår, men det orkar jag inte. Men idag efter poddinspelningen så tänker jag gå ut och så alla olika grejer. Men då såg jag aubergine och det också då.
Ja, men gör det.
Kul! Jag har också några på Instagram som har lovat att jag ska få lite plantor av dem. Så det är ju jättegulligt. Men det vore ju kul att dra upp lite egna också som man får. Jag har ju så stort växthus så jag måste ha så mycket plantor.
Ja. Nej, men det är ju samma sak där. Det har vi ju pratat om tidigare. Jag har 5 tomatplantor som jag sådde ett par dagar sedan. Med tidiga körsbärstomater som ger rikligt och är väldigt goda. Och då tar jag extra väl hand om de 5 plantorna.
Ja.
Och de andra tomaterna, jag har ju också stora växthus och sånt. De såg jag bara 5-6 veckor innan 15 mars när de ska ut.
15 maj?
Ja, 15 maj, förlåt.
Ja.
Alltså i andra halvan på, eller ja, i början på april där någon gång.
Just det.
Första halvan på april. Så att de inte hinner bli för stora och förgängliga och det blir ont om plats och så till för många planter, va. Så har jag de där tidiga tomaterna tidigt på säsongen från några enstaka planter och så blir den stora skörden lite senare under säsongen. Då får det bli så.
Jag tror att det är liksom att jag luras lite på att jag har varit så jävla noggrann tidigare år. Sen du lärde mig de här olika datumen och när man ska så och så här. Så jag har liksom skött det.
Mm.
Och nu när jag inte har skött det så känns det som att jag får liksom... Som jag blir så osäker direkt då. Alltså det är som att jag tänker att man kan inte så kålen senare än 1 april. För det har du sagt att man ska... Alltså det är som att jag får något fel i huvudet.
Ja, men... Alltså, så här är det ju, Kalle, att man har en plan.
Just det.
Ja, och då liksom är ju det utgångsläget. Men så är det ju så där att det blir ju aldrig exakt som man har planerat. Men då har man i alla fall något att utgå ifrån. Du vet, det är ju bara att välja sorter. Så kan du ju så kol i omgångar. Till exempel om du har tidiga sorter, va? Så att du har... Så att det går att göra...
Men det är också, man drömmer ju varje år om det där året när all infrastruktur kring odlingen ska vara klar. Så att det bara är att odla.
Ja.
Men den dagen kommer ju aldrig, för det är ju alltid något. I år har jag till exempel lovat mig själv att jag ska bygga en liksom fast installation koltunnel som jag kan ställa över en bädd. Alltså riktigt, som en hönsgård.
Mm.
Så att jag inte får de där angreppen som jag alltid får. Jag lägger på duk och den trycks upp av plantorna och larverna kommer in och... Så i år så har jag tänkt här, nu ska jag fan göra liksom, jag ska odla kol som vore inomhus. Och då har jag ju skapat mig en tröskel för att odla kol. Jag måste ju bygga den där buren nu med kolnät innan jag kan odla min kol.
Ja, du tänker för utomhus där för larverna sen.
Ja, exakt.
Gör en träram och så sätter du elrör eller något annat böjbara rör över och bara lägger en fiberduk över.
Ja, smart. En träram. För jag har hållit på med armeringsjärn och tryckt ner i marken och sådär, men det är svårt att få liksom, man behöver ha ganska bra höjd för att det inte plantorna ska gå i taket.
Nej, men om du gör typ en kallbänk.
Ja.
Och så gör du fästen och så har du plastbågar eller stålbågar då. Det går ju med grov gluggad järntråd också om man vill göra det, va. Du köper en rulle.
Alltså sån där som man har till fårstängsel. Alltså elstaket.
Nej, det här är en grövre, mjukare tråd då.
Mm.
Så att du kan liksom klippa längder och göra bågar. 4-5 mm kan räcka.
Ja.
Och göra bågar då, tänker jag. Men annars
så är ju... Hur lång ska en båge vara, tycker du?
Alltså det beror ju på bredden på din kallbänk, som det heter då, när du gör en sån träram då.
Sluta geometria mig, Patrik.
Geometria mig. Ja, nej, men du vet ju hur höga... Alltså gör en träram då, en kallbänk som är så stor så att du tycker att det blir bra.
Ja.
Att du kanske kan ha i alla fall 2 rader med kol i, och så diagonalar du dem så du förskjuter dem så du får ut avståndet emellan. Och sen vet du ju ungefär nu hur höga kolplantorna blir, så...
Det är taget. Det låter enklare.
Ja.
Och så ska jag säga också, vi har ju också djurbebisar på gång. Vi hade inga djurbebisar här i fjol. Och jag måste säga att för mig gör det väldigt stor skillnad för... Som ska man säga, det blir lite jämntjockt om man inte har djurbebisar. Det är som bara samma hela tiden. Det är så kul när det händer något och man måste ta extra hand om och göra fint innan och ordna med liksom någon slags foder till lamm och sådär. Jag tycker det är så himla mysigt. Det är som en happening för hela familjen som händer på våren. Och då kommer vi då få lamm och vi kommer att få hundvalpar också.
Ja.
Jag vill para min jämthund, Kerstin. Och visst, liksom inte, det var lite svårt att få dem att sitta ihop. Det blev bara en hängning. Man hade hoppats på lite fler. Hon var där i flera dagar, men hon var sträng. Men nu börjar man se att hon är på smällen. Så det känns jättekul. Jag ska ju ultraljud, tänkte jag, i veckan.
Ja.
Och kolla hur många det är. Så man vet under själva födseln om man ska vänta på fler eller inte och sådär.
Ja, men ultraljud tycker jag är mest att se att de är dräktiga överhuvudtaget. Det är svårt att se hur många det är, va?
Ja, tycker du?
Ja, det beror kanske hur man gör. Ofta så tittar man ju bara längst ner liksom att det är några där, va? Att hon är dräktig ordentligt.
Men... Ja, för jag tidigare sagt, då fick man höra så här, det blir åtminstone så här många.
Så. Ja, men så säger de ju. Oh. Minst 2 då, de ser 2. Troligtvis är det fler. Men annars så vet ju att de som är noga och planerar och så vidare, de...
Som jag till exempel.
Nej, ja, vi gör inte det heller, men de röntgar väl också då, misstänker jag, va?
Jaha. Ja, jag vet inte fan.
Men det känns ju som ett onödigt grej faktiskt.
Verkligen, verkligen.
Men det är bra att veta om de är dräktiga så att man kan ta upp intresseanmälningar och sånt där.
Ja, och det är typ en månad kvar. Men sen kommer det valpar och det kommer bli ett jävla drag här i vår. Det blir mysigt.
Grejen är ju så här att vi har ju en Akka. Ska ju egentligen ha sin första kull nu här. Vi har ju varit uppe. Vi ska ju åka ända upp till Nordmaling. Vet du, upp i Västerbotten igen. Oj. Här. Ja, jag har en föreläsning i Luleå den 23 mars. Man hade ju hoppats att hon verkligen var en långlöpare. Så det kom i anslutning till det. För vi har ju precis varit i Haparanda. Och så upp till Nordmaling söder om Umeå. Och sen upp till Luleå igen den 23, du vet, det tar energi med bilåkandet. Men jag måste säga så här, jag har ju märkt av alltså konkurser ökar ju jättemycket nu, va?
Ja. Uh-huh.
Och vi märker att det är, alltså vi brukar ju ha helt slutsålt på kurser och sånt så här års i princip. Ja, det, nu har jag ju lagt in ytterligare en trätillverkningskurs 21, så egentligen var ju de slutsålda då, va. Men det finns biodling och så vidare kvar. Alltså det har varit trögare.
Mm.
Och jag hör med andra också att det är... Ja, men folk håller i pengarna väldigt. Dels har de ju fått mindre pengar, men sen tror jag också att det är oroligt och stökigt, vilket gör att folk väntar, va? Så man vill ju inte stå med hundvalpar egentligen sen, va? Om det är svårt att bli av med dem.
Spännande. Jag hoppas att det inte blir svårt för mig att bli av med mina superjakthundar, men man vet aldrig.
Ja, nej, vi satsar på kull nu då. Men det är, vi har inte tagit det 100% slutliga beslutet än då. Men är det så att ni är sugna på
jämthundsvalpar?
Ja, eller svenska lapphundsvalpar. Så skicka mejl till mig, patrik.sellman@gmail.com. För får vi några intresseanmälningar där så, ja, då kör vi. Så att vi känner att vi har med oss några som är intresserade av valpar då. Och de kommer...
Man kan höra av sig till mig också om jämthundsvalpar på riktigt. Jag har ju en lista på folk som vill ha. Men Man vet att det brukar alltid vara massa avhopp och sånt där. Så om så du är intresserad av... Kerstin är ju liksom... hon är inte jaktchampion ännu för att... jag har inte orkat göra det sista jaktprovet. Men hon har ju gjort 2 ettor och varit med i SM-kval och sådär. Hennes kille, Odd, Kolarbergets Odd, eller något sånt där heter han. Är också supermeriterad. Så det kommer bli superälghundar. Så om du är sugen på att jaga älg med jämthund, då kan du mejla Patrik. Bara sortera.
Nej.
Nej, förlåt. Du, Patrik, apropå pengar, att folk har så här mindre pengar och så här. Vi har fått en fråga från en Sara. Hon verkar inte ha mindre pengar. Hon har sparat massa kontanter hemma. I händelse av kris. Ganska mycket under mattan faktiskt, skriver hon.
Ja, det kan man ju inte säga. Du sa bara förnamnet där. Ja.
Precis, det finns otroligt många Sara här runt om i landet. Hon undrar om hon ska växla en del till euro och dollar nu, speciellt sen vi gick med i NATO. Vad säger du om det, Patrik?
Alltså det här är... Alltså jag har ju aldrig några pengar, höll jag på att säga.
Ja, men om, i en perfekt värld, om du hade en massa pengar hemma, vad skulle du ha för valuta?
Mm. Vi kan ju spåna lite. Varför jag, det är ju så här, jag ligger inte på några större belopp, utan jag har ju, det har jag ju berättat tidigare, att jag har ju, köper ju mat, redskap, verktyg, utrustning och så vidare för mina pengar. Va,
du tänker att du har investerat i saker som man behöver i händelsen pris istället för pengar som man behöver,
ja,
i händelsen.
Men man behöver ju ha en del pengar i alla fall, så är det ju. Absolut. Ja. Och alltså det är ju det jag tycker ju, efter att jag har hållit på en hel del, vet du. Jag har hållit på som trader och sånt också faktiskt. Och jag vet hur svårt det är. Allting, ja, när man gör planer och så verkar det så enkelt. Så jag tycker det är väldigt svårt att ge råd och sånt där. För du har ju dels spekulationsbitar om, ja, det är ju inte världens stabilitet i valutor och ekonomier och så vidare nu för tiden, va? Alltså det kan bli värdeförskjutningar, det finns risktagande och spekulationer i olika valutor också. Men sen kan man ju tänka så här, om man tänker sig att man behöver fly och så vidare av någon anledning, så kan det ju vara intressant på andra valutor också om man har sådana planer.
Ja.
Hon hänvisar till att vi är med i NATO när hon funderar på euro och dollar. Alltså jag tror ändå att i Sverige så kommer svenska kronor att vara mest intressant över tid faktiskt. För det man kan tänka med kontanter också är ju människor emellan, inte bara i butiker där många inte kan hantera kontanter, och då tänker jag att det är lättare för folk med kronor faktiskt. Men sen är det ju så, när man tänker beredskap och sånt där och redundansregler och tre och sånt där, så kan det ju vara bra att ha en variation också.
Ja.
Jag tror egentligen inte jag ska gå in mer på det där.
Ja, men då sticker jag ut hakan.
Ja,
växla lite till euro så du har. Du behöver inte ta allt kanske, men en del. Jag har så svårt att tänka mig, alltså även i Sverige, att alltså, man blir gladare för 50 euro än för 500 spänn. Det känns ju liksom mäktigare med euro på något sätt.
Ja, ja, det är ju lite mer också faktiskt.
Ja, just,
Nej, men alltså det är ju det. Ha olika valutor. Men jag tror ändå att det är så här att kronan kommer att vara mest gångbar i Sverige.
Ja, vi går vidare.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, Patrik, förra veckan pratade vi om vi läste ett brev från två kvinnor som jobbar i kommunal omsorg.
Ja, just
och,
det.
Och du började prata om det här med krigsplacering och det verkar som att det gick lite på röven för oss.
Ja, lite gjorde det faktiskt det. Och vi fick väldigt bra feedback på det där. Och
okay.
Grunden är ju det där som vi har pratat om i åratal. Att fortsätt att lösa dina uppgifter.
Men det är liksom det viktigaste som folk ska göra i händelse av kris.
Exakt. Ja. Och det som det var jag, det var inte vi, det var jag som uttryckte mig för rakt om krigsplacering.
Jag tar en kula för dig vilken dag som helst.
Tack Kalle. Nej men det är viktigt och det gäller ju krigsplacering av personal.
Ja.
Och jag tänker att vi kan prata lite grann om det här med plikter och krigsplacering och sådana saker. Och jag sa, ja, det som var fel är så här, jag sa att de behöver krigsplacera sin personal. Och ja. när jag säger så är det ju så här, därför att då har man sin personal, va?
Ja.
Men samtidigt så är det ju så här att om alla ska krigsplaceras överallt, och det var det här som var feedbacken då, att det blir väldigt, väldigt mycket administration för pliktverk och så vidare.
Aha.
Och är det så att det blir så allvarligt som man pratar om krigsplaceringar och sånt, och då är det ju det som kallas för höjdberedskap. Då inträder ju också någonting som heter allmän tjänsteplikt.
Aha. Vad är det?
Ja, det är ju alltså att regeringen kan besluta om det här och att det blir i princip samma sak skulle man kunna säga, fast man ska hålla isär begreppen då. Alltså att viktiga arbetsplatser för totalförsvaret, och totalförsvaret är ju i princip hela samhället, alltså sjukvård, omsorg och alltihopa det här, va? Förutom det man kanske tänker på med civilförsvar och militärt försvar och sånt. Och så att viktiga verksamheter kan hålla igång. Och då är du skyldig att göra det helt enkelt, va? Så det blir ju det att den allmänna tjänsteplikten träder in istället för krigsplacering. Men jag vill också säga så här då, att har man personal som är väldigt viktig för verksamheten, alltså på individnivå, att en individ är väldigt viktig för...
Alltså till exempel du i den här podden.
Ja, du får väl försöka krigsplacera mig i podden. Men du är ju rätt viktig du också. Så vi
får, ja, men det är inte lika viktig.
Ja. Ja, du, fattar du vad tråkig den här podden skulle bli?
Jo, det
bara jag
förstå,
skulle
det
sitta här, Kalle. Det är inte bra,
ja,
vet
du. Ja, det låter som en riktig snusfest.
Ja. Nej, men för att återgå till det då kanske man ska fundera på att krigsplacera sin personal då. Alltså den personal som... För det är ju så här... Nu vet inte jag hur stor sannolikhet det är, men... För man bör ju genomgå utbildningar och sånt där. Men är en person krigsplacerad så är den ju krigsplacerad där. Och då ska ju ingen annan ta den. Det är ju det Pliktverket håller reda på. Så är det någon personal som är väldigt viktig på individ, alltså den individen är viktig, då behöver man ju krigsplacera den. För annars kan den bli krigsplacerad någon annanstans.
Så krigsplacering trumfar allmän tjänstepliktgöring?
Jag vet inte detaljerna hur det är med specialstadgar och sådana där grejer. Så vi ska inte för ny feedback från olika håll, gissar jag. Nej, men det är viktigt då ifall för... Men jag vill också säga så när det gällde det där brevet där att det är väldigt, väldigt viktigt också att vi får på plats beredskap. Alltså... verklig beredskap, inte bara planer, även om man måste börja och planera, va? Alltså för 7, 30, 90 dagar med prioriteringar på varje nivå. Vad behöver vi ha på 7 dagar? Det är väl i princip allting. Vad behöver vi för att upprätthålla, klara av verksamheten i 7 dagar? Och sen nästa steg när man är färdig med 7 dagar. För 30 dagar. Vad är det vi måste kunna hålla igång i 30 dagar? Och vad kan vi strunta i? Och vad behöver vi för att hålla igång det där viktiga som vi behöver för att klara oss i 30 dagar? Och sen 90 dagar då. Samma sak. Förmodligen så minskar det där som man vill kunna hålla igång då.
Ja.
Så man kan prioritera. Men också vad behöver vi för att klara av det då?
För att fråga en grej, hur vet man om man omfattas av den här allmän tjänstepliktgöringslagen?
Ja, men vad bra. Vi tar det där då. Det finns ju en lag om totalförsvarsplikt.
Ja.
Och de plikter som finns, det är ju värnplikt. Den känner de flesta till. Och den...
alltså för soldat.
Ja, precis. Att man värnar, alltså att det är beväpnade personer då, va?
Ja.
Och det är man från det året man fyller 19 år till och med det året man fyller 47 år. Det har talat om att höja den där åldern, men det är inte gjort än då.
Nej. Ja.
Så det är det. Från det året man fyller 19 till man fyller 47. Och det gäller bara svenska medborgare då.
Ja. Och då är det bara de som har gjort värnplikten, alltså lumpen, som omfattas av det här.
Ja, men du kan ju också kommenderas in och göra värnplikten och
utbilda. När som helst.
Ja, det kan du väl göra.
Ja.
Det finns ju en massa paragrafer där och jag kan inte alla paragrafer.
Om ni vill placera mig på något sätt så är det bara att höra av er. Jag är idel öra. Alltså det är det här med att jag inte gjort lumpen som jag håller på med nu.
Ja, precis. Du är ju en gammal gubbe, Kalle. Du är ju knappt värnpliktig längre snart.
Ja, men
det är
lite,
inte många år kvar.
Jag har 4 år kvar att bli hjälte.
Mm. Nej, men du, vi hade ju en kille här som gjorde, jag tror han var 40 plus, när han gjorde värnplikten på K4 i Arvidsjaur på jägarbataljonen, arméns jägarbataljon där uppe.
Måste vara speciellt alltså.
Ja, det tänker jag. Då får man vara i form alltså och ha... så mycket pannben kvar så man klarar av den utbildningen alltså när man är så. Det är
ja, men jag tänker framförallt att man står ut med att umgås med 19 år.
Ja, precis. Precis. Men jag ska säga att det blir ändå så, visst det ballar ur ibland det såklart med så mycket unga män, men jag måste nog säga att det blir med en sån hård utbildning, det blir en väldigt mognadsprocess väldigt fort där faktiskt.
Ja,
på många sätt i alla fall. Men du, jag för mig att han skickade ett mejl om att han faktiskt påbörjade officer, som det var specialist officersutbildning då, eller någonting sånt där. Så jag tror han blev kvar faktiskt. Och det kanske var det som var tanken också när han gjorde den, när han var lite äldre då. Men så är det. Så upp till det året man fyller 47. Sen har vi civilförsvarsplikten också då. Och det är ju för att bemanna de här civilförsvarsförbanden och plutoner och kompanier och sånt då. Och det är man ju från det året, eller från 16 till 70. Så det är ju under den större delen av livet faktiskt som man är det då.
Och vad betyder det då?
Nej, men det betyder ju att du kan kallas in och utbildas då under vissa betingelser. Faktiskt, om du kan bli inkallad när som helst om du är mellan 16 och 70. Om de får ordning på det här med civilförsvaret någon gång då. Ja, det är ju längre tid sedan nu än andra världskriget. Det var långt sedan de beslutade upprätta ett, men än är det inte igång då. Och det innebär att då får du åka iväg ungefär som en värnpliktig, fast du utbildas till exempel för räddning i byggnader som har rasat eller saneringsplatser eller olika saker då.
Det här är ju så här liksom knäpp grej att tänka på, för att vi har, när man pratar om krisberedskap och ja, men som i vår familj så är det ju mycket att jag har koll på vad vi har hemma och hur saker funkar på gården och så här. Och ja, vi har väl varit inne på det förut, men att tänk om jag måste då dra iväg då?
Mm. Men då är det ju så att du åker iväg. Om man vill titta på vad det innebär mer i detalj, det här, alla de här detaljerna som inte jag känner till då, så har du ju det här, sök på lag om totalförsvarsplikt, så finns det noga utskrivet på Sveriges riksdag då under dokument och lagar där, va. Lag om totalförsvarsplikt.
Ja, men absolut, Patrik, jag ska visst absolut läsa den lagtexten.
Vad bra. Nej, men det står liksom hur många dagar som olika utbildningar ska vara och det är begränsningar med att man får inte göra mer än ett visst antal repetitioner, alltså repövningar och sånt. Och det gäller ju både civilförsvar och militärt försvar då. Men den allmänna tjänsteplikten, du hade ju värnplikten, civilförsvarsplikten och den allmänna tjänsteplikten då. Den allmänna tjänsteplikten, det är också vid höjd beredskap då. Eller när det råder höjd beredskap så kan alltså regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt. Och då blir det liksom plikt att lösa dina uppgifter då. Och hur det regleras, det står i denna lagen då. Så de plikterna finns. Och
man kan fråga sin chef då om man innefattas av det där. Alltså om det är, man har ett sånt jobb.
Ja, det kan man ju diskutera om. Men om det handlar om vi var på kommunal nivå här, så är det ju de här lagstadgade verksamheterna som måste kunna upprätthållas. Alltså ja, skola, ja, barnpedagogik då och inom hela omsorgen då. För ja, äldre och funktionsnedsatta och så vidare då. Va? Så att, och ja, det gäller ju alltså vatten och avlopp, och det gäller nästan det mesta av kommunens verksamhet skulle jag säga. Det är väl en del som kanske hamnar vid sidan om då, men då behövs de förmodligen för att ersätta andra som är krigsplacerade och sånt där.
Just det.
I militära förband till exempel. Så att alltså kommun är en väldigt speciell verksamhet alltså. Och det märkliga är ju just det här med små kommuner. De behöver ju ha alla funktioner de också.
Ja.
Tänk dig ett företag som har så vitt spridd verksamhet som en kommun har.
Alltså, du det vet, finns ju inte.
Nej, alltså det finns ju inte. Det uppfattar ju nästan allting från vaggan till graven, höll jag på att säga, va. Nästintill. Ja, det är en väldigt speciell verksamhet, kommunal verksamhet måste jag säga.
En verksamhet som får väldigt mycket uppmärksamhet i den här podden också.
Ja. Och ja, om man, alltså det är inte, man får väl säga så här, det är ju inte det lättaste kanske. Jag förstår ju att många små kommuner baxnar med all den här komplexa verksamheten, så att säga. Men ni ska ändå sätta igång! Även om ni får lite förståelse.
Ja,
nej,
ja.
Men det är så. Ja, men alltså, det är just det när man säger så här. Alltså, kommunen ansvarar för de svagaste i samhället. Om vi blir utsatta för hårda påfrestningar så måste vi kunna ta hand om de där människorna i alla fall, va?
Ja.
Alltså, det är så grundläggande.
Ja.
Och det är kommunen som är ansvarig för det och måste förbereda sig för att kunna göra det när inte det är vanlig vardagsläge som gäller, va. Och
det var inte igång någonting, så vi får massa mejl nu på.
Nej, det kan vi väl få hela tiden. Jag tycker det är bra om vi får det faktiskt, för att det är ju så här, vi får frågor och det är ju inte förberett, utan vi resonerar om det och ibland blir det tokigt.
Ja.
Och nu fick vi, så jag tror han heter Jens, den här killen. Tack för feedbacken, Jens, där när det gällde, så vi kunde gå ut och förtydliga det här då. Krigsplacera inte all personal. Är det någon enskild, alltså i vanlig kommunal verksamhet då, som vi pratade om i det här fallet, så är det om det är speciella individer som man behöver ha och säkerställa att de kommer så att ingen annan krigsplacerar dem. Annars är det gå till jobbet som vi alltid säger, fortsätt lösa uppgifterna. Vi är så beroende av varandra att vi måste kunna upprätthålla saker och ting. Och
tack!
Där är vi väl, tycker jag, det blev bra.
Har du ett annat ämne som där det brukar hetta till i inkorgen när vi pratar sjukvård? Och vi har ju dragit oss lite fler förut och sådär. Men vi ska ändå göra ett försök att idag prata lite om sjukvårdsutrustning.
Ja, jag tänker mer trauma faktiskt. Kanske, ja. Vi har ju pratat sårvård och sånt förut för att lyfta fram det. Just det här med infektionsrisk. Du har ju tagit upp alla dina skador och hur död du hade varit innan antibiotikan kom.
Ja, exakt.
Jo, men alltså grejen är så. Jag har ju nämnt PA till exempel. Min hustrus morfars pappa. Han ramlade och skadade benet och fick åka ner till Härnösand och amputera det. Tidigt 1900-tal. Tror jag det var. Eller om det till och med var ännu tidigare. Men i alla fall. Alltså det, du vet det med kallbrand, blodförgiftning och sådana här grejer. Alltså det har varit ett. Det räcker med ett litet sår där. Så att det här med sårvård. Det är väldigt viktigt. Sårrengöring. Sårvård och sånt där då. Men jag tänkte att vi skulle prata. Om trauma.
Ja, oh, kul. Alltså, vad är det?
Ja, men det är ju alltså när det är kraftiga, allvarliga skador. Oh. Vi har ju den här prioriteringsregeln, vet du. Alltså, på 3 minuter så dör du utan luft.
Ja. Oh.
Och ska man vara riktigt ärlig så är det ju faktiskt så här. Om du blöder kraftigt så dör du ju ännu fortare, va?
Ja. Oh.
Alltså går en kroppspulsåder någonstans eller sönder, då tappar du så pass mycket blod så fort så att man måste stoppa det akut då.
Ja.
Och förr när jag utbildades då pratade man ju om ABC. Alltså först ska man säkerställa att inte det kan bli fler olyckor, alltså att man att det är säkert på platsen, till exempel vid en trafikolycka då, va?
Ja.
Men sen är det andning, blödning, chock var det då. Nu har man just av det där anledningen som jag sa, så är det stoppa kraftig blödning som går först, om det finns det då, va? Därför att det är så pass viktigt. Och där har det ju kommit en del hjälpmedel sen jag fick min stora utbildning då på det här området. Och jag vill nämna några sådana då, för att jag tänker att det är många som inte känner till det.
Och det här kan man säga är grejer som man ska ha dels hemma men också i sin evakueringsväska och i bilen och sådär. Alltså grejer som man behöver ha.
Mm, det är det. Mm. Och det finns ju också starka kopplingar till jakt till exempel.
Ja.
Där det faktiskt kan bli vådaskjutningar och sånt. Och sen, ja.
Ja, vildsvinsattacker finns ju också.
Ja, vildsvinsattacker till exempel också. Det är viktiga grejer då.
Ja.
Och vad ska jag ha sportskytte? Då? Ja, då är det så här att tittar man på det så är det väl framförallt 3 typer av skador då. Och det är ju lättare som gammal militär att tänka i skottskador då. Men det kan vara stickskador, det kan vara trafikolyckor där du får metallbitar eller någonting sånt där också. Att du får någonting som tränger in i kroppen och skadar helt enkelt de här viktiga blodkärlen då. Och den ena det är ju om det är i armar eller ben. Om du blir skadad i armar eller ben.
Ja.
Och det har vi ju pratat om tidigare också. Att på när jag lärde mina barnbarn, när vi höll på med slöjdknivarna där, dödens triangel. Alltså insidan på låren. När du sitter så kan du inte sitta och tälja med kniven mellan låren. För där är kroppspulsådern som går ner där, va? Eller ja,
just det.
Stora blodkärl. Och det är ju därför du har de här kevlarbyxorna när du jagar vildsvin.
Just det.
För de kommer med sina betar in emellan bena där och ja, det kan gå illa. Då är det, när det är de här lämmarna då, då är det tourniquet som gäller.
Åtsnörande förband.
Exakt. Och det har ju tagits fram en typ av tourniquet. När jag gjorde det här, då var det ju alltså att använda halsdukar, skjortor och snurra som gällde.
Ja.
Men nu har det ju kommit fram sådana som är gjorda för det här då, va? Tourniquet. Och det kan just man väl det. Säga att det finns framförallt två olika tourniquet. Och det är ju den som kallas för CAT-CAT, Combat Application Tourniquet. Och det är ju en som du kan ha som en ögla, trä på. Och det är ju perfekt om du ska sätta den på dig själv. Och det är i en armen till exempel. För då kan du trä på den med den andra armen som inte är skadad. Och spänna åt då. Och den är också väldigt lätt att reglera trycket på när du drar åt den. Men sen finns det en annan också som kallas för SWAT.
Aha.
Och det är ett gummiband egentligen.
Jag måste googla.
Ja, men gör det. SWAT-T. Och för dig är ju det viktigt. Du har ju haft hundar som blir skadade.
Ja.
Och det gäller även faktiskt mindre människor, så kallade barn då, va?
Aha, cool.
Därför att det kan vara svårt med den här katt-tourniqueten då att dra runt klenare armar och ben då.
Ja.
Som på hundar och barn.
Ja, det är bra. Alltså till exempel att få dem att sitta i ljumskarna sådär på hundar kan ju vara jävligt krångligt.
Ja. Men där blir det lättare på ja, på mindre armar och ben då, så är den väldigt, väldigt bra. Och den kan ju
finns
vara...
det något... Ja, förlåt.
Ja, vad skulle du säga, Kalle?
Finns det något negativt med SWAT-T-tourniquet?
Alltså det är ju det här när du drar åt den. Så du ska dra, det är ihoptryckta romber, alltså stående fyrkanter kan vi säga då, eller kvadrater. Och du ska sträcka den här gummiduken så att de blir symmetriska.
Jaha, det är så den fungerar. Okej,
okay. Ni
som
rätt.
Inte har det här framför er nu, det ser ut som en sån här träningsgummiband typ. Ja. Alltså som en rulle med ett gummiband med olika symboler på. Och de där symbolerna ska man alltså dra så att de ändrar form.
Mm.
Ja, bra.
Precis. Alltså om du tänker att de är hoptryckta och så drar du ut gummibandet och så blir de symmetriska alltså.
Ja.
Och för då har du dragit tillräckligt hårt.
Ah,
men
svårt.
Den går ju inte, den är ju svår att efterdra. En grund för tourniquet generellt sett är ju att du aldrig släpper på den, utan behöver du så ska du helst ha en till då, va. Och vi har gjort så i våra traumaväskor som vi har i bilar och sånt där då, så har vi faktiskt en av varje.
Ja. Ah.
Dels så har du två. Men sen har du också fördelen med SWAT-tourniquet då, det är just det, om det är djur eller om det är barn då.
Ja.
Så kan du ha den. Och sen ja, så är det. Men det är just för armar och ben då, för då kan du stoppa blodflödet genom att klämma åt.
Och det här kommer då göra svinont.
Ja. Det gör ju det.
Ja. Alltså det är väl bra att ha tänkt på det innan, att man vet, alltså den som du, om du sätter det här på någon annan, så kan det vara så att de säger så här: jag dör hellre än, ta bort den, jag dör hellre än ha den här på mig.
Ja, det är nästan så, höll jag på att säga, va. Men det är ju också så här, hur är medvetandegraden när man, det är ju en sak när du övar på, för det får ju säga det också då. Den här utrustningen som är nu, kan man gå en kurs så är det ju jättebra att göra det, va?
Ja.
Men sen det finns, kan man inte det, det finns utmärkta YouTube-filmer om det här. Beredskapsskolan som vi har nu, som du kan anmäla dig till på prepbox.se, den börjar ju med Ja, det är ju dels först en introduktion, men sen är det ju den här hemskt vis, och den börjar ju med hälsa, så redan andra onsdagen så kommer det, och där finns det bra YouTube-filmer i som tips. Lite överkurs och den som vill fördjupa sig då, va? Både Röda Korsets första hjälpen-filmer, men också engelskspråkiga mer med den här typen av utrustning då, va? Men också att man provar den på sig själv. För det går att göra det med de här
grejerna. Och den här SWAT, den kan man sträcka ut till 250% av sin egen längd 5000 gånger utan att den försämras i kvalitet.
Står ja, den går att återanvända. Och det gäller ju även katten då, vad den andra, det här bandet som du har som en ögla. Och så att man övar på att sätta den, och framförallt kanske använder vänsterhanden för att sätta på högerarmen. Om det nu är högerhanden som är den dominerande då.
Just det.
Så att man testar den där, och man får också prova att dra åt den, så vet man vad man pratar om.
Ja.
Så är det.
Mm. Ja, bra. Då har vi koll på tourniquet. Alltså åtstörande förband för att stoppa blödningar i armar och ben.
Ja. Men sen blir det ju det här då när vi är någon annanstans på själva bålen.
Ja.
Och halsen och så vidare. Där vill man ju inte ha en tourniquet, va?
Ja, det är svårt att göra åtstörande förband kring halsen.
Det... Ja, det är ju det. Det är väldigt svårt överhuvudtaget om det är skador på halsen och pulsådrarna där faktiskt. Men generellt sett då, när det är kraftig blödning i buk eller ljumskar eller armhålor och så vidare då, va, där du inte kan sätta en tourniquet, då är det att tamponera, kallar man det.
Ja.
Och
där, då kan man ju då, alltså, det här är bara en lekmannamässig gissning,
ja.
Att det handlar om att stoppa in någonting för att stoppa en blödning.
Ja, jag skulle vilja använda ordet knöka.
Ja.
Fast du tar bit för bit, du tar ju inte en klump och trycker in, utan du har en man pratar om elastiska binder eller tamponeringsväv nu för tiden då, va?
Aha.
Och du ska liksom pula ner den bit för bit, så du verkligen får ner den djupt i, och så fyller du på med nya och trycker ner och fyller ut så att det blir tryck nere i såret då.
Det här låter ju jätteläskigt att göra.
Tycker du det?
Ja.
Jag tycker, ja, det är ju, ställer ju lite krav när det är så här allvarliga skador överhuvudtaget, så är det nog rätt läskig situation faktiskt, där det bara gäller att... Och då, man kan väl säga så också, när man är i situationer där det är väldigt påslag, alltså väldigt stressigt och så vidare. Det är lätt att bli förvirrad och ja, så. Det är ju, man tänker då räddningstjänst, militärpersonal och sådana som hamnar i de här mest utsatta situationerna där det är stort stresspåslag och sånt. Vad gör de? Jo, de övar innan så att man har gjort grejerna. För då fungerar det, och vissa grejer övar man ju på till den grad att de blir i princip automatiserade, va?
Ja.
Alltså att de behöver inte tänka, utan man bara gör det, man har gjort det så många gånger så att det går av sig själv då, va? Det kan vara bra att ha med sig det.
Ja.
Att läsa om någonting, det är ganska låg nivå, det är mer en orientering om hur det går till då, så att jättebra att öva.
Men hur ska man öva på att tamponera ett sår?
Alltså det finns övningsutrustning för att göra det. Det jag har inte gjort, alltså det, grejen är så här. Jag kan också säga att man behöver ju upprepa sån här utbildning då.
Ja.
Och min upprepning, det blir väl även mest att jag visar och tränar andra, men jag själv har inte gått kurs på lite för lång tid faktiskt, skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja uppdatera. Jag har varit på väg och anmält mig till, men så har jag inte haft tid helt enkelt. Det finns en del som har bra sjukvårdsutbildningar då. Har inte du några polare som har det?
Jo, jag tänkte precis säga. Alltså, och min polare Tor Andreas, som också lyssnar på podden, som jag vet kommer att höra av sig efter det här och rätta oss antagligen om jag sagt fel.
Ja, men nu tror jag inte det är jättemycket att rätta. Vi går inte in på detaljer.
Han har sådana kurser. Så, ja, det finns ju sådana.
Mm. Vet du vad deras företag heter, så vi kan ge ett exempel?
Jag kommer inte ihåg det.
Nej, man får googla helt enkelt och så.
Ja. Ja. Men okej, okay, så där tamponera.
Yeah.
Och det finns ju såna här koagulerande förband också. Mm. Alltså, som är behandlade med något medel som gör att blodet koagulerar snabbare.
Ja. Och det är så kallade hemostatiska förband. Och det finns även i pulverform som man häller ner i så djupa sår då.
Ja, är det någonting att hålla på med?
Ja, det skulle jag nog säga att vi har det. Och om man tar de hemostatiska förbanden då, så är det ju ett ämne som heter kaolin heter det. Som gör att blodet koagulerar fortare. Och när det är de här förbanden då, då är det ju egentligen tamponeringsväv. Så att du pular ner en sån här elastisk binda som är behandlad med det här ämnet ner i djupa sår. Och då snabbar det på koaguleringsprocessen, alltså att blodet stelnar där nere. Så att...
Men så det bygger på samma princip egentligen, men att det är liksom med plusmeny?
Exakt.
Ja.
Att istället för att du trycker ner, det suger upp och det skapar tryck där nere i såret. När du tamponerar med vanlig tamponeringsväv då. Så tillför det också den här kaolinet som gör att blodet koagulerar och blockerar flödet då.
Ja.
Så är det. Och den tredje typen av skador utöver sådana här första förband och så vidare. För det tänker jag nästan inte ta upp nu då. Va? Tryckförband och sånt som är grund. Men det är ju när du får skador i andningsorganen, i lungorna.
Ja.
Blir väldigt speciellt. Just det här att men när du andas så blir det ju tryck och det suger och så vidare. Undertryck och övertryck och så. Va? Trycker ut och suger in. Och får du då en punktering genom bröstkorgen in i lungan, då får du ett hål till in i det här. Va?
Och då kan man inte längre bygga tryck i lungorna?
Nej. Och då finns det en typ av förband som har kommit också som är väldigt bra.
Chest seal.
Exakt.
Ja.
Och jag kan ta lite historik också om man inte har sånt här då.
Mm, gärna.
Då hade man, det vi gjorde det var ju att alla de här första förbanden som var det vi hade i höger benficka hela tiden. Försvarets första förband. Det låg ju i en plastförpackning.
Ja.
Och då la man plastförpackningen på helt enkelt för att täta där då.
Aha, så man lindade liksom in den med
exakt
någon typ av gasbinda. Ja. Coolt.
Men nu har man med en ventil i då.
Och varför har man det?
Jo, men det är därför att då kan luft åka ut. Men sen när du ska andas in så sugs det inte in den vägen då.
Okej. Okay.
Utan men
då pyser ju luften ut ur lungorna.
Ja, men det är ju utandning det.
Okej. Okay.
Men sen när du suger in då så suger du in den vanliga.
Ja, ah, jag förstår.
Ja, och det minimerar då risken för lungkollaps som du pratade inne på, va?
Ja.
Så att det är också ett viktigt förband då. Om man vill bredda ifrån de här vanligaste förbanden ha lite mer då.
Tycker du man ska ha en chest seal i, liksom, i bilen?
Ja, det och inte minst om man vill ha en förbandsväska till jaktlaget eller till sportskyttet eller så vidare också. Så definitivt.
Ja.
Och det händer olyckor ibland, det gör ju det, va?
Ja.
Men jag tänker att det finns ju en del andra grejer som... nästuber och sådana saker för om det är skador så att du kan öppna du för in i näsan och ner bak i svalget.
Ja.
Så att du kan underlätta andning till exempel om det är skador.
Och det här fick jag tips om, en gummislang med glidmedel bara. Som kan...
Absolut, precis. Nästub eller kantarell kallas det.
Okej. Okay.
Det är också en grej. Och den är ju inte speciellt dyr heller. Det är ju en ganska enkel sak.
Ja.
Men sen tänker jag att det finns annan utrustning också, men den kräver mer utbildning. Så jag tror de som vet vad det är, de känner till det. Jag tror vi lämnar den.
Ja, bra.
Och nöjer oss så här helt enkelt.
Ja, men svinbra. Men då sammanfattar jag nu då.
Ja.
Och då är det att man ska skaffa tourniquet och gärna ha två olika sorter då. En sån gummiband och en sån som man vrider på en pinne för att dra åt som satan. Och sen ska du kunna tamponera ett sår och gärna ha koagulerande förband då, för att det underlättar den processen. Och sen också chest seal för att kunna hjälpa någon som har fått ett hål in i bröstkorgen, in i lungorna.
Ja.
Ja, bra.
Men jag har två saker vill jag komplettera med där också då. Och det är ju det där att de här kaolin, alltså hemostatiska förbanden, är ju mycket dyr.
Och svindyra, ja.
Ja. Jämfört med vanlig tamponeringsväv som är väldigt billig egentligen, va? Alltså några kronor för en sån binda. Så att det är ju så här att man kör kanske med en hemostatisk i ner i såret och sen fyller man på med mer. Nu är de rätt långa de där, så att det kan ju räcka med bara en, va? Men behövs det mer, ja, då kan man fylla på med de andra helt enkelt för att få ett ökat tryck där nere också då i såret.
Bra. Och de här grejerna, de kan man ju köpa, det finns ju 1000 olika affärer att köpa dem från på internet. Men vi har ju ett samarbete med OV-butiken som ju säljer såna här grejer.
Ja. Yeah.
Och vi har också fixat då så att ni får rabatt, ni som lyssnar, om ni vill köpa de här grejerna. Ni, som sagt, ni får köpa dem vad ni vill, men om ni vill stötta podden och få rabatt så ska ni gå till ovbutiken.se. Och vad är koden där, Patrik?
Det är hemberedskap med stort H.
Och då får man då 10%.
Ja, och det viktiga där då, det är det att det är det som finns i kategorin hemberedskap och prepping.
Snyggt.
Ja, så är det. Och jag kan väl också tillägga det att de har ett etablerat märke som heter Rino. Och de har lägre priser än original fabrikanterna då, som Celox, som är sådana klassiska varumärken inom det här med hemostatiska förband till exempel då.
Ja.
Men jag vill också säga det, när jag lyssnade på din sammanfattning där, den var jättebra, Kalle, men det blev också jättetydligt att tryckförbanden då, första förbanden saknades ju där. Alltså när du har tamponerat ett sår till exempel, då ska du ju lägga ett förband över där.
Som håller fast själva tampongen.
Ja, och som skapar ett tryck också på såret, va.
Kan man köra menskopp i sådana här sår?
Nej, det tror jag inte, Kalle.
Nej. Ja, men svinbra, Patrik. Tack för det och tack OV-butiken för samarbetet. Lyxigt att kunna erbjuda rabatt till lyssnarna.
Ja, det är det verkligen. Jag får väl också säga att det finns ett antal färdiga traumaväskor, PDV, pågående dödligt våld. Det här är ju en butik som vänder sig. Ja, OV-butiken, Kalle.
Ja.
Du hade ju såklart rätt. Jag visste inte det, men det lät ju logiskt. Alltså, ordningsvaktsbutiken var ett väldigt långt namn, så det blir OV-butiken.
Ja. Ja.
Och de jobbar ju i miljöer där det kan bli grovt våld då, va? Så de har speciella väskor då som är färdiga. Som är...
Himla smidigt. En sån hade jag tyvärr inne i laggården när den brann.
Ja, precis. Det är väldigt rövligt alltså. Jag kommer att sprida mina grejer nu, Kalle.
Ja, bra.
Faktiskt, ja.
Du, Patrik.
Ja.
Jag tänkte vi ska avsluta dagens program, podcast, med en fråga som jag tror att du kommer att gilla.
Ja.
Den är nämligen, Olle som undrar över det här med tvåaxliga traktorer.
Jaha.
Han har gissat att du har gjort gedigna efterforskningar innan du skaffade din. Och det vore intressant att höra ditt resonemang kring detta. Mm. Det finns två märken som är aktuella vad jag kan se. BCS eller Ferrari. Vilken ska man ha? Bensin eller diesel? Vilka redskap man har för att odla potatis och göra odlingsbäddar och andra grödor till andra grödor? Vilka redskap drömmer Patrik om på nätterna när han fantiserar om det här?
Ja. Jag har ju drömt om en sån där traktor i sen 1989 när jag flyttade till Kungälv. Jag kommer ihåg min pappa följde med mig över till Ale, så var vi och tittade på en Goldoni.
Oj, oj.
Ja. Men jag fick hyra en.
Ja, ja.
Ja. Och jag vart ju faktiskt lite besviken på den. Den var ju inte jättestor, men det var en sån där bakmonterad fräsaggregat. Det här är ju väldigt kraftfulla maskiner egentligen i gjutna, och det är riktiga transmissioner med växellådor och kugghjul istället för remmar och sånt där. Och kraftuttag till att driva maskiner och sånt. Alltså det är ju som en vad ska vi säga, riktig traktorteknik, fast det är en sån här liten med bara två hjul då, va?
Det ser ju ut som en stor jordfräs. Men den har alltså traktorfunktioner, kan man säga.
Ja, och massvis med redskap då.
Ja.
Jag kom till skott här för några år sedan. Och köpte en sån med de viktigaste redskapen. Och det är ju, jag tänkte så här, vad vill jag ha? Och jag har ju beredskaps biten också, förutom att kunna när jag åldras här nu hålla igång lite större odling med jordbearbetning och sånt, eftersom jag gör det.
Ja.
Så var ju jordbearbetningen väldigt viktig då. Och förutom det så är det två linjer som jag vill ha då. Och det ena är ju potatisodling.
Ja.
Och det andra är skörda gräs, hö alltså i huvudsak då.
Mm.
Och ja, jag låg grunderna då. Jag nöjde mig med kuplog till potatis, en sån där som gör fåra, men också en kuplog för att skörda. Och det är ju så att du tar bort blasten minst 3 veckor innan du ska köra, men sen kupar du under potatisen.
Ja.
Och den här har då spröt som går upp, så är det inte jätteblött och inte jättelerigt och så vidare, så trillar ju jorden ner och så kommer sten och potatis och hamnar på ytan, så kan du plocka upp det sen då.
Och det är ju smidigt att ta bort sten också, låter det så.
Ja, det får ju det, kan ju göra det samtidigt, får upp den till ytan då. Men alltså det där, det funkar alltså, men det är inte helt
Krångelfritt
är det inte, så är det. Nej, va?
Det är ju väldigt få saker som är det.
Ja, precis. Och jag kan väl rent generellt säga också att när jag köpte den här maskinen, så första känslan när jag använde redskap och sånt där, det var faktiskt, jag var inte jätteimponerad. Men det är ju det där med att du måste lära känna maskinen. Och nu älskar jag maskinen. Jag är så nöjd med i princip alla redskapen då. Nu har jag faktiskt en mekanisk potatisskördare, alltså en som sitter och drivs med hjulen, tror jag det är faktiskt. Eller nej, men du, den går på kraftuttaget. Jag har inte använt den än. Jag har köpt den nu i vinter eller höstas. Efter att vi skördade potatisen. Eller jag har haft så liten odling så jag kan inte använda en sån maskin. Men den kör ner under. Och det är samma sak där. Måste ha bort blast 3 veckor. Är du kvar, Kalle?
Och där är jag tillbaka. Förlåt, jag har elektriker hemma och de... jag hade sagt så här, ni får absolut inte klippa strömmen nu, för ni håller på att spela in.
Ja.
De håller på efter branden här. Sen så... Det var inte meningen. De lyckades göra något. Så att strömmen försvann. Allt försvann. Hela inspelningen var borta. Men hacker som jag är, så lyckades jag långt in i filstrukturen på min dator återskapa ljudfilen från inspelningen. Alltså jag höll på att börja grina, för att jag kände mig trött idag, och så hade vi gjort ett kanonavsnitt, tyckte jag, och så bara tänkte jag så här, ska vi behöva göra om alltihopa, fy fan.
Ja, jag kan väl säga, jag ska åka och hämta hö här strax och sen in till Sunne, så jag tyckte det var rätt bra att du lyckades rädda ett tabbra. Tänk att du var hacker också nu,
ja,
Kalle.
Tänk ja, jag måste ju snart också gå ut och be om ursäkt till elektriker för att jag var så jävla arg.
Jag sitter där ute och gråter nu, den stackaren.
Åh, herregud.
Ja,
men i alla fall, om din traktor här, Patrik, det är lite krångel, men så är det med allt.
Ja, men jag var ju också väldigt nöjd nu när jag lät med maskinen.
Ja.
Så det är ju det där alltid, det är som med eldstäder, alltså vedeldning och sånt där. Man måste, och kök, alla för olika bränsle, man måste lära känna maskinerna och sådana saker. Va?
Och gud vad mysigt, nu kommer jag tänka på, vi ska ju försöka sätta in en massugn i vårt nya laggård här borta. Ett ställe. Så att, och det måste vi prata om i det avsnitt också. När du ska berätta för mig hur jag ska utforma den. Gud vad mysigt.
Ja.
Ja, det fram emot. Ja. I alla fall. Din
potatisskördan var vi på, Kalle, tror jag.
Ja, exakt.
Ja, precis. Och den gräver ner under. Jag har ju tagit bort blasten då 3 veckor innan. Och då löser rottrådar och sånt upp sig lite grann med så att de blir mer friliggande.
Ja, men det här har vi hört ju, att de puttar upp dem till ytan.
Ja, men det var den där plogen det.
Jaha, förlåt.
Du har en maskin som ruskar på liksom en lätt uformad pinnar. Så att den ruskar och sållar mycket bättre. Mm. Gräver ner under och sållar. Så en sån, och sen även en potatissättare då.
Ja.
För då har jag ju potatissättningen, jag har skörden och jag har kupmöjligheten med maskinens hjälp då. För lite större odling då, va? Men sen var det gräset. Och där har jag ju mycket liar här hemma. Men det är ju en ofantlig skillnad om man kan ha en slotterbalk.
Ja.
Fast när man håller på med de här grejerna så ser man liksom den där traktorn som kommer i 30 km i timmen över åkern och slår 12 meter åt gången liksom. Du vet, det är ut på sidan bak och så har han på...
Ut på sidan fram.
Ja, precis åt andra hållet i frontlyften där, frontmonterat. Ja. Och så. Alltså det är så otrolig effektivitet. För sen är det, och vi kommer in på drömmen då. Den där potatissättan har jag inte än, men den är på G nu då. Men sen är det ju en dyr grej då. Eller dyr, det är mycket pengar. Alltså man får välja det där, dyr eller mycket pengar.
Ja.
Det blir mycket pengar. För det finns nämligen balmaskin, den rundbalsmaskin som man frontmonterar.
Är det sant?
Ja, alltså du vänder ju på handtaget då så du får kraftuttaget framåt, precis som man gör med slotterbalken. Men då kan du alltså ha en liten rundbalspress dessutom.
Wow.
Ja, för det är ett par grejer där då. Dels du fälttorkar, men sen blir ju rundbalarna inte större än att jag kan ju ta min traktor, alltså min Dacia Duster. Med släpkärran. Jag har ju den som hökärra, va. Jag kör ju och hämtar när vi slår här runt med härser och sådana där grejer. Men då kan jag alltså lyfta upp de här balarna på släpkärran och åka runt och plocka upp dem.
Jag tror du skulle säga att din traktor var dina biceps.
Nej, det är frontlyften. Nej. Det är jag, ja, det är som är trucken. Och det är ju även där jag lyfter upp balarna på släpkärran. Nej, men det kan du göra då. Du kan plocka upp dem på en kärra.
Men du gör en ska den plasta den också alltså?
Ja, men det finns också. Och det innebär ju då helt plötsligt att då öppnar ju hela det här med hösilage, ansilage upp sig också. Ja. I de här mindre balarna som är lätta att hantera utan frontlyftar och sånt där, va? Frontlastare.
Det låter som en dröm.
Ja, det gör det. Och de går ju absolut inte att jämföra i pris med de här stora, men det är ändå en del pengar. Jag tror det är... Ordinariepriset är 130. Alltså när jag började titta på detta innan kronan föll, då var det 99 plus moms.
1000?
Ja. Men nu är det 130. Det är ju nästan...
Ja, det är dyrt också. Ännu dyrare faktiskt.
Ja, det är mycket. Men titta, de kostar ju de jordbruksmaskinerna. Vad kostar de då? En och en halv kanske eller något sånt där.
Ja.
Miljon.
Ja.
Men å andra sidan så är det ju återigen det där. Du går i långsam gångtakt. Du har kört ihop en sträng och så går du med den här maskinen framför dig i långsam gångtakt. Med, alltså kapaciteten är ju två vitt skilda saker, va?
Ja, ja.
Men den här har ju sina fördelar då, och den andra har ju hög produktivitet då. Men den där vore väldigt värdefull för mig alltså.
Men det är väl också det här att slå en stor vall,
ja,
eller lägda som man säger i Norrland. Då kanske det är bättre att ha som jag på traktorn, men den kommer ju åt på massa ställen där min inte kommer åt.
Ja, och tillgänglighet och så vidare. Alltså att du har tillgång till den för en rimlig penning ändå jämfört med den stora. Alltså det beror ju på vad du har för behov. Ja. Är det viktigt att... alltså jag har ju beredskapstänket med som gör att jag är beredd att betala lite. För tittar man rent lönsamhetsmässigt på saker och ting, kanske är bättre att hyra in någon så länge det går och så vidare. Men tar man beredskapstänket så blir det lite andra ingångar på det där också då.
För jag är ju väldigt beroende nu av att... alltså till exempel nu så är det svårt att få tag på halm.
Ja.
Och det är ganska svårt att få tag på hö också. Nu har jag hittat en bra kran. Men som jag aldrig tänker avslöja till någon annan. Men jag har fått nej på några andra ställen innan. Så att det är liksom inte helt lätt. Och man blir ganska utsatt ju om man har djur. Man måste ju ha foder till dem.
Ja. Och i våra, när vi har den typen som vi har då, då behöver man ju köpa in foder.
Ja.
Samtidigt som du får näring till din fastighet då på det sättet. Va? Men just nej, det är samma. Jag har ju varit väldigt generös med att dela med mig på leverantörer. Och nu börjar det ta slut hos den ena när det gäller spannmål då.
Ja.
Vad du så säger. Är det. Men det får jag väl nog fortsätta vara. Så illa är det inte än att man måste hålla på det.
Men okej, men du, alltså för att svara på, tillbaka till brevskrivaren, ja, då, så du drömmer om att kunna göra egna balar med din tvåaxlad traktor.
Ja, han frågar ju efter dröm då.
Ja, exakt. Och då, sen var ju frågan då, BGS heter den det, eller Ferrari?
BCS, men jag har en grej kvar då.
Ja, förlåt.
Och det är jordbearbetningen också.
Ja.
Och där storsatsade jag ju då när jag köpte maskinen. Det var där jag gick hela vägen från början då.
Ja.
Som jag tycker. Och då finns det ett redskap som jag vill berätta särskilt om, och det är någonting som kallas för rotorplog. Och det är som en enskärig plog, men den sitter i kraftuttaget, och det är en, man kan tänka sig en konisk spiral som går ner. Alltså den är helt otrolig, till exempel på att bryta vallar och sånt, gamla vallar.
Det här har jag ju sett in action här hos mig.
Ja, din kvickrotsodling där, ja.
Du gjorde ju ett tobaksland till mig på 4 sekunder med den där maskinen.
Nej, det tar lite tid när den är enskär och man går där. Men det blir väldigt bra, så ja, kan man
otroliga
säga.
Otroliga bäddar blev det. Alltså, den gör ju bäddar av sig själv.
Ja, om man kör på rätt ställe så gör den ju det. För i och med att den kastar ju i sida den här spiralen då, va, så innebär det... nej, men sådana här grejer som jag har ju, hallonhäckar och sådana saker. Jag har flera olika land då, skiften. Då kan jag köra med den här runt och liksom få en... ja, men du vet så här, om man ska kantgräva ett land så inte rotogräset kommer in, så man får en kant runt och sådär. Det bara kör jag ett varv med den här och kastar upp. Så har jag ett ganska djupt dike där, va. Kör man några gånger så kan du ju faktiskt köra upp ett dike.
Ja.
Alltså kasta åt ena hållet, kasta åt andra hållet, och så går du ner längre, och så i en tredje körning så är du några decimeter ner faktiskt. 3 i alla fall. Men du får väldigt luftig jord, och du kan köra i växande vall också. Jag tror när jag körde hos dig så var det väl, det var inte en meter, men det var ju flera decimeter högt gräs i alla fall, va. Och den hackar ju sönder alltihopa då, va. För det var ju en av de här grejerna som man blir lite besviken på. Det är när du har en sån här riktigt fint fräsaggregat, 80 centimeter, 10 hästars diesel, kraftuttag, nu ska bara fräsa upp fluffig, va. Och du vet, du får gå och nöta fram och tillbaka för att komma igenom den här tjocka gräsvålen och det här med den, va. Tänker jag efter när det har varit traktorer och de kör med sina större fräsar bak på stora traktorer då. Ja, men de får ju köra flera gånger med innan de kommer ner, va.
Ja, så är det. Jag har ju ett sånt rotorkultivator heter
Men,
men den fräser ju på bra.
Ja. Nej, men så den rotorplogen är väl det allsidigaste, för där är det också så här, har du lite tyngre jord så det är aktuellt med bäddar till exempel, sådana här 80 cm eller 120 cm bäddar, då kör du ju bara ner och kastar åt höger, kör tillbaka och kastar åt vänster, så har du ju din gång där, va?
Ja. Oh.
Så att den är, och köra upp, ja, i fjol så skulle jag förlänga rabarber, kallar det för rabatten eller bädden då, va? Alltså det är en avdelare också. Men då la jag bara liner, körde ner och över och så tillbaka, så hade jag kastat upp världens fluffigaste upphöjda bädd till rabarberplantorna där, va? Den är, alltså den är jag verkligen förtjust i, rotorplogen då.
Kul.
Sen har du det vanliga fräsaggregatet, och det funkar ju väldigt bra i bearbetad jord.
Oh.
Då blir det ju väldigt luckert. Men den är, alltså den vänder ju på jorden väldigt mycket och luftar upp, så du bränner ju humusen som du är rädd om för jordstruktur och så vidare. Så man ska ju vara försiktig med den där, alltså. Det ska man överhuvudtaget med jordbearbetning, så ska man verkligen tänka efter och ha en bra plan.
Det här känns som ett annat avsnitt.
Ja, men jag har en tredje då, och det är något som heter rotorharv.
Jaha.
Och det är, den är skonsammare på det viset att den kör inte runt och river runt som ett fräsaggregat gör. Utan där kan du tänka dig att då fem rotorer som står neråt med, nu ska vi se, det två eller tre pinnar på varje. Som roterar, vad ska vi säga?
En visp?
Ja, fast bara snurrar runt helt enkelt, ja. Vertikalt.
Just det.
Precis, att de vänder inte upp och ner utan de rotar runt helt enkelt, va? Snurrar ovanifrån. Ja, nej, nu förklarar vi inte, men jag tror bara det blir värre och värre, Kalle.
Ja, jag tror också.
Ja, men i alla fall, den har en vals bakom sig. En sån här nätvals. Så att med en vev kan du ställa in nästan på millimetern. Vilket inte är rätt meningslöst när det är stenar och bucklar och så vidare. Men i alla fall på centimetern, hur djupt du vill att de här ska gå i jorden.
Ja.
Och det här är ju också en sån där maskin som du har när du vill jämna till. För den, ja, ska du göra gräsmatta till exempel och få det jämnt och fint, då är ju den här perfekt, va. Men den är också perfekt därför att du kan göra ytlig jordbearbetning i bäddar och sånt där utan att det blir så djupt och fördärvar humus och alltihopa det här, och samtidigt så gör du fina såbäddar och sånt, va? Så en rotorharv då. Jag ska tillägga dock att man kan montera en sån här vals bakom fräsaggregatet också, som gör att du kan reglera hur djupt fräsen går med hög precision också, så, men då kastar den ju runt då, men då kan du ställa in att du vill köra 4 cm djup till exempel, va, så att du får en fin såbädd i ytan till exempel. Så den, det är en billigare, det är en fattigmans rotorharv kan man säga då, va? En billigare lösning. Så är det. Men då var det här du sa, BCS eller Ferrari är, jag köpte ju en BCS, den är blå. Och så har jag ju tittat på Ferrari. Och de är ju mycket billigare. Mm-hmm. Så jag för när jag har, de frågar ju om min traktor. De får ju provköra den här på småbrukarkurser och så vidare. Och jag säger ju alltid, ja men alltså du vet. Det är ju så, du får ju verkligen vilja ha en och tänka beredskap och allt. För det är, det är mycket, ja, det är mycket pengar, va. Du får ju, tittar du på såna här gamla traktorer och redskap och sånt där, så får du ju väldigt mycket för samma belopp, om jag ska vara riktigt ärlig, va. Jag har ju dock så att jag kan ju inte ens svänga runt med den här, va. Faktiskt en stor traktor, va. Så att,
nej. Ja, för det är det man blir sugen på när man hör dig berätta. Jag har ju en stor traktor, men jag, det är ju ganska ofta den känns för stor.
Alltså jag vill inte köra ut med en sån traktor i grönsakslanden heller, om jag ska vara riktigt ärlig, va.
Så ja, den kör ju sönder marken.
Så. Ja, och packning och sånt. Men, hur ska vi se? Jo, så jag kontaktade ju han som har Ferrari. Och då är det ju så här att BCS och Ferrari är likadana maskiner. De görs i samma fabrik. Men de har kvar varumärkena. Den ena får blå plastkåpor och den andra får gröna plastkåpor.
Aha.
Och då är det ju så att BCS i Sverige generalagenten är ju Närlant. Och de har ett stort återförsäljarnät. Ja, vilket som kan vara bra, du vet, med verkstäder och alltihopa det här, va?
Nära till service.
Så är det. Mm. Men det kostar att ha ett sånt återförsäljarnät. Det blir ett led till och så vidare, va? Så det är därför han som har Ferrari och är återförsäljare för dem i landet, han kör direkt mot kund och hoppar över ett led, så att de är rejält billigare alltså. Så det får man välja då. Nu ska jag också vara tydlig med att via mitt och min hustrus företag så har vi ett samarbete med han. Och det är han som har den här stora bredden på maskiner med potatisupptagare, potatissättning, balpressar, hövändare har jag ju också givetvis. Den har jag fått in nu då. För slår jag med slotterbalken och vill torka på marken, så kan man antingen gå och sprätta med räfsor eller hötjugor. Eller också har man en hövändare och en gaffelsidräfsa som det heter. Va? Det har han också. Så han har väldigt stor bredd på maskinparken där då. Och till bra priser. Och som sagt var, inte via i väntan på katastrofen, men via småbruk.se och våra dragvartjänst biprodukter AB som jag och min hustru har som familjeföretag då, med kursverksamheten och det här. Där har vi ett betalt samarbete med Halland.se.
Alltså full transparens. Men det är inte att, att du liksom, du kan fixa en rabatt och sånt där, men du bara säger att du är, har liksom, du är jävig.
Ja, det är jag ju.
Ja. Men du, det låter också kul det här med att man, då kan man säga så här: jag fick 40-årskris, jag köpte en Ferrari.
Ja. Ja, han har ju skickat gröna kåpor till mig nu, så jag får ju en Ferrari.
Alltså, ska du byta plastkåporna på din?
Jo, men om vi samarbetar, det är ju samma traktor.
Och vadå gröna? Det borde ju vara röda. Ferrari Testarossa.
Ja, men det, om du tittar på Ferrari stora, de har ju jordbrukstraktorer också, eller hade i alla fall, de var också gröna. Så på jordbrukssidan är Ferrari gröna faktiskt.
Borg, nu måste jag ut och be om ursäkt till elektrikern.
Ja.
Tack för idag. Tack för att ni lyssnar. Svinhärligt avsnitt, Patrik. Vilken kul att
ni får säga av det. Jo, men det blev faktiskt bra. Men det är ju en grej, säger Kalle. Vi måste ju dra ut lite på det varje gång. Nu sänds ju detta på onsdag morgon, det här avsnittet. Och då, onsdag kväll, då är jag i Bergs bygdegård och föreläser. Jag tror anmälningstiden gick ut på tisdagen. Men du kan ju höra om det är platser kvar.
Vilken del av landet ligger det här?
Det är Skaraborg.
Ja.
Skara, Skövde, bygden. Ja. Men sen på torsdag är jag i Fredsbergs bygdegård, mer åt Töreboda hållet då. Samma sak där, 18.00. Kolla om det finns platser kvar. Jag kommer att lägga ut på Instagram de här som jag brukar lägga ut och berätta om föreläsningarna runt om i landet då, där det finns lokaler, tider, kontaktuppgifter och länkar och sånt där. Gör jag också. Perfekt. Både på småbruk.se och i väntan på katastrofen.
Underbart. För er som inte kan få nog av Patrik och bor i Skaraborg, kolla upp de här föreläsningarna. Var det klart så?
Nu är jag nöjd, Kalle.
Du vill inte reta upp Sveriges kommunchefer innan vi slutar?
Nej, de behöver allt stöd de kan ha, men de får ta tag i detta nu ordentligt i sina organisationer.
Tack för att du lyssnade, tack Ove-butiken och tack Patrik. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.